Vänta. Jo, nu hör jag mig. Hej! jag heter Janni. Jag är Nomis lilla syster. Och ja, kommer från Göteborg. Jag går i Saronkyrkan inne i stan. Jag har en stilig fästman som sitter där nere. Skägge, Johannes där. Nomi har bett mig prata utifrån psalm 23. Så jag tänkte jag skulle läsa den för er. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska få bo i Herrens hus innerligen. Nomi bad mig fokusera på vers 4. Om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig, din käpp och din stav tröstar mig. Härligt ämne, så dödsskuggans dal. Kul, men ja, tack. Jag tänkte säga vad jag tror att det kan säga till oss. Och prata lite från mitt eget liv också. Livet är bra, men det är också oundvikligen smärtsamt och sjukt irriterande ibland. Det kommer vi liksom inte ifrån. Världen är trasig och den påverkar oss på olika sätt. Jag tror att ibland har vi som kristna fått för oss att vi skulle vara immuna mot det som är svårt och det som gör ont i livet. Att sånt ska inte drabba oss för att, just för att vi är kristna. Och Gud liksom, vi har inte med sånt att göra liksom. Och det gör ju att man blir extremt besviken när sådana saker händer. Man tänker på en gång att det här måste betyda att Gud är långt borta från mig. Eller att Gud har svikit mig. Eller vad har jag gjort för att förtjäna att Gud skulle ha lämnat mig på det här sättet? Grejen är att vi aldrig fått det löftet av Gud att det inte skulle hända jobbiga saker i våra liv. Synd, om du tänker det. Men vi har faktiskt inte fått det. Löftet vi har fått, där Gud har lovat att aldrig lämna oss när vi möter svåra situationer. Att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek och den relationen som vi kan ha med honom. Jag ska läsa ett annat bibelord för er. Från Romarbrevet 8 och 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara och svärd. Det står skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Han tar i här, men vad han vill säga är att det finns verkligen ingenting som kan ta oss ifrån Guds kärlek. Inga yttre omständigheter och ingenting som vi kämpar med på insidan heller. Ingen ångest eller inget mörker som vi bär på kan ta oss ifrån Gud och vår relation till honom. Så om det är någonting som ni ska komma ihåg från vad jag ser ikväll så är det just det. Att när ni upptäcker att ni är i dödsskuggans dal och allting känns så mörkt att ni inte vet hur ni ska överleva era liv, så har Gud inte förlorat kontrollen. Gud är starkare än mörkret hela tiden. Även när det inte känns så. Eller när vi inte ser honom så är han fortfarande starkare än allt mörker. För ungefär 3,5 år sedan så var jag på sommarläger med min kyrka. Sommarläger är det bästa jag vet. Så jag var jätteglad att vara där. Och det var skitkul. Och det var, några av er har säkert varit på läger. Det är roligt liksom. Och jag stod och kollade på när några spelade en volleybollmatch. När jag plötsligt bara fick asont i ryggen. Det hugger till under skulderbladen på mig. Och det tar bara någon minut och sen får jag gå och lägga mig. Liksom och jag ligger i ett mörkt rum och bara väntar och andas. Och hoppas att det ska gå över. Liksom för att jag bara, det måste gå över. Men det gick inte över. Istället blev det värre. Och efter en månad ungefär så hade smärtan spridit sig från under skulderbladen till upp i nacken och upp i huvudet. Ner till mitten av ryggraden ungefär och så ut över axlarna och lite ner i armarna. Ja, och det blev liksom värre och värre. Och alla rörelser jag gjorde gjorde smärtan värre också. Det kändes ungefär som att ja, som att jag hade en sån jättestor tjock-tv på huvudet, ni vet, som jag skulle balansera. Och mina muskler var så sjukt svaga och bara tog i allt vad de kunde och spände sig för att hålla uppe den här jättetjock-tvn. Ja, och jag hade jätteont liksom. Ja. Och ja, så fort jag rörde mig så spände sig musklerna och så hamnade de i krampläge liksom. Och det gjorde ju att jag inte ville röra mig. Och därför så blev jag sängliggande i 2 år ungefär blev jag det. Ja, det visste ju inte jag precis då när det hände för 3,5 år sedan. Men det blev jag då sängliggande i 2 år liksom framåt efter det. Vid ett tillfälle tänkte jag, vad ska jag sysselsätta mig med? Jag har hört att pensionärer stickar mycket. Liksom. Människor som inte har så mycket för sig, de stickar. Jag testade det. Dels för att det inte är så stor ansträngning. Så då satt jag så här och stickade. Jag var inte duktig på det, men jag gjorde det. Stickade allt möjligt. Men det här funkar, jag kan göra det ett tag. Och sen så, när jag hade slutat sticka, när jag var klar, liksom, så hade liksom armarna låst sig i det här läget. Så jag gick runt som en, så här, som en T-rex, liksom, som en dinosaurie så här, med armarna rakt ut. Sjukt opraktiskt, jag bara välte saker och det såg väldigt, väldigt roligt ut. Så förutom det, alltså mina fysiska besvär, så var jag extremt medicinerad. Jag gick på jättestarka smärtstillande. Jag kommer ihåg, jag bodde ihop med Nomi och vid ett tillfälle satt vi och kollade på tv. Vi hade inte pratat på en jättelång stund. Och så plötsligt säger jag bara, vad sa du? Och hon bara, alltså jag säger ingenting, jag har inte sagt någonting. Jag bara, du sa någonting om en skatt. Jag bara, nej, det sa jag inte. Jag bara, jo, men du sa att skatten ligger under stenen. Så hon bara, inga mer mediciner till dig. Ja, så förutom att jag hade ont hela tiden, att jag gick runt som en dinosaurie liksom, så var jag livrädd verkligen. Jättemedicinerad, livrädd och fly förbannad på Gud allra mest, tror jag, en period där. Jag kände lite att det här var inte vad jag hade planerat. Det här var inte vad vi hade pratat om. Jag hade massa andra planer som jag tänkte att jag skulle göra med Gud. Liksom. Jag bara, vad sysslar du med, Gud? Varför ska jag behöva vara i den här situationen? Så det var lite min relation till Gud under den tiden, att jag bara skällde på honom hela tiden. Samtidigt som det här så började relationen till nästan alla människor jag hade runt omkring mig förändras. Många vänner som jag hade började liksom dra sig ur relationen med mig. De blev väldigt stressade av att jag var så arg och så ledsen hela tiden, så de visste inte hur de skulle hantera mig och kände inte igen mig liksom, och sa det rakt ut att bara, jag känner inte igen dig längre, det här är jättekonstigt, jättejobbigt. Och det gjorde att jag blev ännu argare, för att jag bara, jag får väl vara precis som jag är och känna vad jag vill typ så här. Ja, det blev inte så bra liksom. Det var väldigt få som var normala mot mig. Det var väl Nomi och typ 2 till. Så jag var arg, extremt arg. Väldigt arg på kristna. För alltid så skulle kristna komma med snabba lösningar och snabba svar till mig på varför jag var sjuk. Det funkar lite så här att de kom hem till mig, de bad för mig. Jag blev inte frisk och då blev de stressade. Så då hade de massa olika förklaringar på varför då. Min favorit var, de bad för mig och så sa de att du blev inte frisk nu, men jag tror att det beror på att du har en synd i ditt liv. Och de bara, har du någon hemlig synd i ditt liv som du inte har sagt till Gud att du har? Och jag bara, nej, det är inte mer än vanligt liksom. Det är inte värre än annars liksom. Jag vet inte vad det här skulle vara då. Och de bara, jo, men sysslar du inte med något okult liksom? Har du inte någon hemlig okult synd i ditt liv? Och okult är liksom, okultism är lite magi och vodo och såna grejer liksom. Och jag bara, nej, jag sysslar inte med vodo liksom. Det är ingenting jag gör. Och de bara, jo, men jag ser att du har lite olika porslinsugglor här och du har ett ugglahalsband, så jag tycker att om vi bara samlar ihop alla ugglor som du har hemma och slänger dem, och här har du en liten katalog där du kan liksom läsa om olika okulta symboler, så samlar vi ihop dem och slänger dem och så löser sig det här för dig liksom. Han bara, ha det bra, du kan gå hem nu. Ja, så jag fick höra allt möjligt. Jag fick höra att Gud ville att jag skulle vara sjuk, att han ville lära mig en läxa, eller att jag bara inte trodde tillräckligt. ja, att bara, om du bara tror lite, bara om du bara tror lite mer, så kommer det här liksom, tro bara på helandet så kommer det hända liksom. Och sen när inget av det här funkade så kändes det som att folk började undvika mig lite, för att ja, jag var jättearg på dem. Så vad sysselsatte jag mig med då istället? Jag kunde liksom inte sticka, det är rätt ut liksom. Så jag kollade extremt mycket på Fule TV, alla serier som gick. Och min favorit var alla djurprogram som gick hela tiden, så jag kollade extremt mycket på naturfilmer. Tänkte att jag skulle läsa upp lite ur min dagbok från den tiden. Det var ungefär ett år innan att jag var sjuk. Om jag vore en häst så skulle jag varit avlivad för länge sedan. Ett liv i smärta, inget liv, säger veterinären på TV just nu. Hästen har ont i benet, då ska hästen dö. Jag undrar om hästen tycker att hans liv är värt att levas. Han har haltat i 3 månader nu. Jag har varit sjuk i bra många mer månader än så. Och där dog han. Ja, död. En kvinna gråter. Det är bäst så, säger hon. Vad vet hon? Är hon en häst? Nej, jag skulle inte tro det. Icke. Ännu ett program där djur avlivas. En hund har ont och ska dö. Han bara ligger på trappan och haltar runt. Jaha, det gör väl jag med. Och nu är hunden död. Det är bäst, säger pappa och gråter. Hans dotter kramar hans ben och jag vet att hon vet att det inte är sant. Ett liv är ett liv. Vem bestämmer vems liv som är värt att levas? Ja, så fortsätter jag med andra djur som dör här. En sjuk elefant, han dör. De andra elefanterna begraver honom. En kvinna på TV uppfostrar en schimpans. Sen slet den av hennes ansikte så att hon dog. Sen bet den av hennes kompis ansikte. Hon överlevde, men utan ansikte då. Schimpansen avlivades. Jag vet inte vad jag ska göra med den här informationen. Krokodil dör. Par sjuka valpar avlivas. Gammal häst avlivas. Kvinna samlar på 40 råttor. Alla är sjuka på grund av vanvård. Alla ska avlivas. En fågel sliter av sig fjädrarna för att få uppmärksamhet. Den avlivas. Alla gamla och sjuka ska alltså dö. Ja. Och då kan jag tänka, varför läser hon upp en lista på massa djur som har dött? Men det var lite de tankarna som jag brottades med. Vad är mitt liv värt nu när jag inte kan bidra? Liksom? Hur mycket är mitt liv värt när jag bara ligger här som en säl och inte kan göra så mycket? Liksom? Så det var min brottningskamp med Gud, att jag inte förstod varför jag var tvungen att vara i situationen. Med störiga människor som kom med massa så här, ja, tips om vilka synder jag skulle kunna ha haft. Liksom. Och sen också med mig själv. I min relation med Gud, när jag stod och gapade och skrek, så var det som att efter ett tag upptäckte jag ett mönster lite. Att jag kunde gapa och skrika på Gud. Och sen efter en stund så liksom andades jag ut och bara vilade hos honom istället. Jag kom hela tiden tillbaka till att han älskar mig. Liksom. Så jag skrek och sen vilade hos honom. Jag skrek på honom och så vilade hos honom. Och hade liksom upplevt att Gud såg mig som den jag var. Liksom. Han kom ihåg vem jag var och han såg mig som mer än en trasig kropp. Och någonstans där i den relationen började jag känna mig mindre rädd. Liksom. Gud älskar mig och bara kan vila i det. Och för mig är det vad allting handlar om. Guds kärlek till mig och det som gör att allting är, att livet är värt att levas. Liksom. Det finns inga yttre faktorer som jag läste förut. Det finns inga fara, inga sjukdomar, inga svärd, ingenting som kan ta oss från Gud. Och det finns inga inre saker som vi brottas med, inga inre krig som kan ta oss ifrån Guds kärlek heller. Jag läste i Psalm 23 förut och så stod det att i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Att frukta, alltså att vara rädd. Jag tror att i den texten handlar det inte om att man ska ignorera problemen eller låtsas att man inte är rädd. Liksom. Att man ska så här, ta på sig ett sånt härligt kristet leende och bara, jag är inte rädd, jag är inte rädd, jag är inte rädd, jag kan flyga, det här kommer gå bra, det här kommer gå bra. Jag tror inte att det är det handlar om. Jag tycker att det är så att ofta när man pratar om Gud så är det som att vi tror att han krymper. Om vi pratar om våra problem eller om vi berättar hur vi egentligen mår, så är det som att Gud bara blir mindre och mindre och mindre och mindre ju sämre vi mår. Men så funkar det inte. Vem tror vi att Gud är om vi tror att han är sån. Liksom. Jag tror att inte frukta i den här texten handlar om att se sanningen och säga som det är. Liksom. Gud, så här är det. Det här är problemet. Så här mår jag. Se det i ögonen. Och sen att liksom möta mörkret och sen se att Gud håller igenom mörkret. Liksom vänta och se på att Gud håller igenom dödsskuggans dal. Jag tror att om vi bygger vår tro på Gud, om vi tror att yttre omständigheter är tecken på om Gud är med oss eller inte, alltså om det går bra för mig så är Gud nära, om det går dåligt för mig är Gud långt bort. Om vi tror på det sättet tror jag att vi får en väldigt skev bild av vem Gud är, en väldigt liten bild av Gud och en tro som inte överlever verkligheten, tror jag. En situation som såg helt värdelös ut var ju när Jesus dog på korset. Alla hans kompisar hade splittrats. Han själv säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Och hänger där och det ser ut som att det verkligen är slutet. Och det är ingen som förstår att där händer det största som mänskligheten någonsin får vara med om. Liksom. Gud räddar mänskligheten i det ögonblicket och det är ingen som ser det, ingen som förstår det. Men det är vad som händer. Bara för att det ser ut som att Gud har förlorat kontrollen behöver det inte vara så. Det är inte sant. Gud förlorar aldrig kontrollen. Vi förstår inte allt. Vi vet inte varför vi måste hamna i jobbiga situationer ibland. Jag vet inte varför jag är sjuk. Jag tror inte att det är för att Gud vill att jag ska vara sjuk för ett högre syftes skull. Jag tror inte att det är ett test. Och jag tror inte att det finns någon magisk formel för att fixa detta eller något här porslinser jag kan slänga för att bli frisk. Liksom. Men något som jag vet, det är att han har varit närvarande. Att ett tydligt sett att han har varit med mig genom det här. Och jag märker det mest i det här med att inte behöva frukta något ont. Alltså inte så att jag inte oroar mig för saker eller är rädd liksom ibland eller ledsen över min situation som jag är i. Jag är liksom fortfarande inte, situationen är inte löst, jag är fortfarande inte frisk helt. Liksom. Men jag kommer hela tiden tillbaka till att ingenting kan skilja mig från Kristi kärlek. Liksom. För honom är jag mer än en trasig kropp och Jesus ser mig för den jag är. Liksom spelar ingen roll vilka omständigheter jag befinner mig i. Att jag är fri att leva det som är tanken med mitt liv, trots min kropp, trots min omständighet. Om vi inte får lösningen på det som vi längtar efter, om vi inte ser lösningen eller ser lösningen på det i det här livet, eller som i mitt fall då, om jag inte skulle bli helad i det här livet, så betyder inte det att Gud har förlorat. Jag tror att det kommer komma en dag när allt ställt till rätta. Jag tror på en tid när Gud ska torka alla tårar. När det inte finns någon sorg och ingen smärta mer. Och det var det jag läste om när det står att i psalm 23 om att Gud bereder ett bord för oss. Att han ger plats och vi ska få bo i hans hus för alltid. Liksom, framtiden är säkrad. Evigheten är säkrad. För mig så är det så stort, det är så coolt. För det betyder att om vi till och med skulle dö liksom, så har mörkret inte vunnit. Inte ens döden har sista ordet. Jesus säger att den som tror på mig ska leva om han än dör. Sista jag vill säga det är att oavsett vilka omständigheter du befinner dig i så finns det en tanke med varför du lever. När du inte ser värdet i ditt eget liv eller människor runt omkring dig inte tycker att ditt liv verkar värt att levas, så kom ihåg att det är Gud som har skapat dig. Han är ute efter att ha en relation till dig. Han har en tanke med varför du finns till. Är det den kärleken som jag pratar om, den kärleksrelationen som förändrar saker, som gör livet värt att leva och som den kärleken som driver undan rädsla och ger livsmod, ger hopp liksom, och förändra saker. Ja, du finns av en anledning. Och det är att Gud vill ha en relation till dig. Att han har en tanke med varför du finns till. Han vill älska dig och så vill han att du ska ge den kärleken vidare till andra människor. tror jag. Ska vi be lite? Får gärna vara med mig om du vill. Herre, jag tackar dig för din stora kärlek. Och du ser alla som är här idag, Herre. Och du ser de som bara tycker att livet är gött, Herre. Och jag tackar dig för de perioderna, Gud, när livet får vara, bara får vara härligt, Herre. Och Jesus, du ser att de här inne som kanske befinner sig i dödsskuggans dal, Herre, som brottas med olika typer av mörker, Herre. Jesus, jag vill bara be dig om att du ska göra tydligt för dem, Herre, om att du är närvarande, Jesus. Att du finns där och att du leder dem igenom, att du har lovat att aldrig lämna dem, Herre. Jesus, jag ber att du ska göra det tydligt, Herre. Din stora kärlek, Gud. Tack för det, Herre. Tack för att du älskar oss, Jesus. Jag vill bara be om hopp inne i alla här, Jesus. Tack för den tanken som du har med var och en, Gud. Tack för att du håller igenom dödsskuggans dal, Herre.